Samlingar i Ekumeniakyrkan så läser vi Apostlagärningarna lite mer i Andreakyrkan det här året. Predikotexten idag hämtar vi från Apostlagärningarnas 11:e kapitel, verserna 19-26. De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade ordet endast för judar. Men några av dem var från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om Herren Jesus. Herrens hand var med dem, så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Han var en god man, fylld av helig ande och tro, och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsus för att söka upp Saul, och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd, och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna. Amen. Så ber vi Gud att du välsignar ditt ord i våra hjärtan. Amen. 5:e söndagen i påsktiden möter oss med temat att växa i tro. Och vi kopplar det idag till vår läsning av den text som vi har läst. Apostlagärningarna börjar med orden: ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det hade lärjungarna gjort, fast det blev inte riktigt som de hade tänkt sig från början. Församlingen i Jerusalem hade utstått svår förföljelse. Alla utom apostlarna hade skingrats i Palestina. Stefanos hade fått plikta med sitt liv. Han hade blivit det första blodsvittnet, den första martyren. Förföljelsen mot de Jesustroende fortsatte också efter Stefanos död. Nu skingrade de också utanför landets gränser. Nu nådde man Fenikien, Cypern och Antiochia. På Nya testamentets tid var Antiochia, som också kallades Östens drottning, huvudstad i den romerska provinsen Syrien. Det bodde ungefär 500 000 människor i Antiochia. Och det var den tredje största staden i Romarriket efter Rom och Alexandria. Antiochia var ett kommersiellt och stort handelscentrum, men även en hel del prostitution och omoral. Idag är Antiochia en mindre ort i Turkiet med cirka 6 000 invånare. Antiochia hade en stor judisk minoritet, och det var naturligt för de troende som flydde att söka upp sina egna och börja och berätta om Jesus för dem. Till en början så är det kanske naturligt att man delar sin tro med de som finns närmast. Men allt eftersom tron växer så växer också delandet till andra som man möter. Och när nu de här anonyma judetroende började att vittna om Jesus, så gick det ifrån att vara evangelisation till mission. Det var inte bara de närmaste som nu nåddes, utan nu började man också tala med grekerna, som det står. Och ryktet om väckelsen i Antiochia nådde församlingen i Jerusalem. Man bestämde sig för att sända Barnabas dit för att undersöka vad det egentligen som händer i Antiochia. Barnabas var en pålitlig man. Han var känd för sin generositet, och det var han som hade tagit hand om Saul när ingen annan hade gjort det, efter att han hade omvänt sig till Jesus. Församlingen i Jerusalem visste att de kunde lita till Barnabas. Han hade visat sig pålitlig och trovärdig tidigare. Att tjäna Herren börjar alltid i det lilla för att sedan växa till något större. När Barnabas kommer till Antiochia och ser väckelsen så ser han att det här är något gott som har börjat. Men att det också behöver fördjupas. Han bestämmer sig för att åka till Tarsus. Ta med sig Saul och åka tillbaka till Antiochia för att undervisa de troende. Och i ett helt år så stannar man i församlingen. Och väckelsen i Antiochia leder till att församlingen växer både i kvantitet och kvalitet. Det är viktigt att inte bara fokusera på det ena eller det andra. Kvantitet och kvalitet går hand i hand. I dagens evangelietext som vi hörde tidigare så möter vi Jesus i slutet av det som kallas för hans avskedstal. Jesus förbereder sina lärjungar på det som skulle hända då han inte var tillsammans med dem. När Johannes beskriver varför han skriver sitt evangelium i slutet så skriver han bland annat så här. Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och att för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Tro och liv är orsaken till varför Johannes skriver sitt evangelium. Tron är en gåva som vi får ta emot. Men den gåvan behöver också öppnas, förvaltas och brukas. Tron växer och förändras, både hos barn och vuxna. Den är inte statisk eftersom det handlar om liv. Tron växer hos en människa också för att det handlar om en relation. Och ju mer jag underhåller relationen, desto mer lär jag känna den jag är tillsammans med. Vill jag leva mitt eget liv, ja, då lär jag inte känna så mycket den andra. Relationen behöver tid och uppmärksamhet. Jesus säger att hans lärjungar lever i världen. De tillhör inte världen dock. För Johannes så är världen och Guds rike två olika dimensioner. Jesu lärjungar lever i världen, men inte av den. Det är som de stigit in i ett annat rike, av ett annat slag. Samtidigt som de lever kvar i världen. Med er är det annorlunda, säger Jesus vid ett annat tillfälle. När Paulus senare skriver till församlingen i Kolossai så skriver han: ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Eller som en annan översättning skriver: ni lever ett fördolt liv. Grundtexten säger: ert liv har gömts med Kristus i Gud. Genom tron och dopet så lever Kristus i mig och jag i Kristus. Men det livet kanske mer osynligt, nästan som en hemlighet. Någonting som inte syns, något som inte märks för den som inte upptäckte. Det är som ett förskott på det som en dag ska bli tydligt. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. En dag ska vi se ansikte mot ansikte. Det hoppet återverkar också på nuet. Därför säger Paulus indirekt: bli vad du redan är. Jag tror ofta att vi inbillar oss att världen är viktigare och verkligare för att det är någonting som vi ser. När vi får på oss trons glasögon så upptäcker vi något mer. Det är som i filmen Matrix, då Neo tar det röda pillret. Han upptäcker ytterligare en dimension av tillvaron. Att stå i vägskälet, i valet och kvalet, och kanske inte våga tro, menar Jesus, handlar om att välja. att vinna hela världen men samtidigt förlora sig själv. Och kanske att vi väljer världen ofta för att vi tror att den är viktigare och verkligare. Vi ser och samtidigt ser vi inte klart. Och konsekvensen blir att vi förlorar oss själva. Vi missar målet. Grundinnebörden i ordet synd. Kristen tro är ingen teori. Ett ämne som man doktorerar i eller skriver böcker om. Kristen tro är ingenting som bara rör sig i akademiska kretsar. Eller för dem som har gått en speciell utbildning. Kristen tro är ingen verklighetsflykt för den som inte orkar ta tag i sitt eget liv. Kristen tro är ingen nallebjörn att vila huvudet mot när det tar emot eller inte blir som jag har tänkt mig. Kristen tro hör till verkligheten, till livet, till vardagen såväl som helgen. Dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet. En tro som växer börjar med ett gensvar, ett val. Den tar sin början då jag väljer att tro att Gud finns. Att det finns en skapare, en uppehållare, en tröstare som vill mitt liv. Tron växer i mötet med den andra och andra så att den blir mitt liv. I Antiochia så började de kristna för första gången att kallas för kristna. Tidigare så kallades de för bröderna, troende, vittnen, lärjungar. Att bli kallad kristen handlar om att koppla samman med Kristus, dens mode. Den hebreiska översättningen för ordet Messias. Tron lever inte ensam, utan tillsammans. Osynligt med levande Gud och tillsammans med andra. Idag så ber Jesus också för oss. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.